Podplay.
Men som jag förstår det så börjar han knacka liksom på en vägg som är typ under John Websters laboratoriums toalett på något vänster. Och han lyckats ta sig genom två lager av tegelstenar innan han bestämmer sig för att avsluta för dagen. För att han har en dans som han behöver gå på. Så den går han på, och sen dagen efter så kommer han tillbaka och fortsätter. Och till slut så lyckas han göra ett hål i väggen och börja spana in. Och när hans ögon vant sig vid mörkret där inne så ser han något i det här liksom dassutrymmet. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord. Din trygga true crime-vän i eten. Jag heter Karin André. Med mig har jag den oefterhärmlige, den underbara, världens finaste mamma, Anna Sandell.
Mitt starkaste attribut att vara mamma.
Du är ju väldigt mycket mor just nu.
Ja, jag känner mig verkligen som väldigt mycket mor och väldigt mycket kropp.
Ja, ja.
Det märks att du jobbat radio.
För att jag lät så proffsig, menar du?
Ja.
Tack! Men det känns ju bra att du säger så, förstås. Jag har ju aldrig sänt radio.
Men du har ju varit gäst i radio i alla fall.
Ja, och sen träffar jag ju dagligen folk som jobbar med radio. Så det tänker jag att it rubs
det
off.
Det ger lite.
Antagligen.
Jag håller helt med. Jag håller helt med.
Bra. Bra, bra, bra. Hur mår du?
Det var jättebra. Jag mår bra. Jag mår jättebra. Vi har ju haft en väldigt intensiv helg här då, för jag har ju varit ensam här 4 dagar med Sigrid. Och jag är ju alltså väldigt hög gravid at the moment. Så det har varit väldigt mysigt och väldigt jobbigt.
Vad har ni gjort på eran mother-daughter weekend?
Jag har gjort verkligen sånt som jag tänker att man skulle göra, alltså, för jag har gjort så mycket jag kan för att underlätta. Jag hade en kompis här på fredag på middag.
Ja.
Hennes Sigrids gudmor som fick ta lite ansvar. Och sen så på lördag så åkte jag ut till landet med min syster och hennes familj och min mamma. Väldigt bra.
Ja.
Och sen igår så åkte jag raka vägen från landet hem till min pappa och hans fru. Och sen lekte de med Sigrid i 5 timmar. Och varav en och en halv av dem fick jag sova ostört i ett rum. Så att det låter ju som att det inte varit så jobbigt.
Det lät ganska bra ändå.
Ja, så att jag verkligen löste så bra som jag kunde. Och sen så var hon sjuk idag, så att då var vi hemma från skolan idag. Det har nog varit den jobbigaste dagen faktiskt.
Jag förstår. Just när du trodde att det är så här, nu är det klart, då kom det en liten dag till och svepte med dig.
Exakt, och det är helt sjukt. Jag får alltså sån där känslan när jag känner på, du vet så här, i morse då när hon vaknade och jag kände att hon var varm när jag tog upp henne i sängen, så bara, jag får sån liksom ångest som rider i hela kroppen. Och bara, jag orkar inte vabba. För hon tycker det är skittrist. För hon är inte så sjuk så att, du vet.
Hon är inte utslagen direkt.
Hon måste sova. Nej, inte direkt. Hon tycker det är skittrist. Jag är jättestressad för jag har jättemycket jobb. Jag jobbar bara 2 veckor till. Alltså du vet såhär. Det är så skit för alla. Men jag så förstår. Var det. Och vi har ändå tagit igenom oss den här dagen. Hur mår du?
Men jag mår bra tycker jag. Haft en intensiv men rolig helg. Det har varit mysigt. Jag har, nu kommer jag göra ett byte här. För att jag måste säga det här medan jag kommer ihåg det här. Okej?
Okay? Ja.
Kommer ihåg när vi pratade om, alltså det här är verkligen ett sidospår från det vi precis... Kommer
från
ihåg när vi pratade om, när jag berättade om den här, de som åt sin kamrat till sjöss?
Ja.
Kommer du ihåg? Nej, exakt, det var
ju
några veckor sedan bara. Kommer du ihåg att jag var så här, jag tror att jag har en släkting som har levt länge i en livbåt?
Ja.
Jag har det.
Okej, det gläder mig att höra.
8 dygn.
Det är helt sjukt.
Han var då gift med min mormors syster. Alltså min mormor, min morfar var ju sjöman. Och jag träffade ju min mormor i Liverpool. Även han här var då svensk sjöman. Roland hette han. Han blev ihop med min mormors syster Marian. Och han var alltså, han seglade under andra världskriget och jag tror att hans båt den sköts med torped liksom. Och de levde då 8 dygn i en livbåt.
Shit.
Ändå bra.
Var han själv?
Nej, han var med ett gäng. Jag kan läsa här då ur en GP-artikel från 1996.
Mm.
Nätterna var grymma. Saltvattnet stelnade, kläderna styva väck, skar djupa blödande jack i huden. Jag hade rortörn, jag vet inte vad det heter, för det betyder, den 8:e dagen och såg i fjärran en skugga. Ingen hallucination, utan en brittisk korvett. Roland Friberg minns, han har sinne för dramatiska detaljer. Sen har också GP året innan publicerat en artikel med den problematiska rubriken Frun bästa krigsbytet. Tackar.
Ah, wow.
Mm, trevligt, trevligt.
Cool.
Så ja, så var det med det. Det var det. Jag hade en släkting som hade suttit i en livbåt.
Vad kul att du följde upp.
Visst, det var, jag såg att någon hade skrivit i vår Facebookgrupp och jag bara, vad handlar det? Just det, just det. Så nu följde jag upp och det känns
härligt.
Bra. Det känns alltid bra när man, när man knyter ihop en säck.
Det
händer ju mig så sällan här i livet. Och inte minst i den här podden. Men nu så.
Nej. Bra jobbat.
Tack, tack, tack. Du, har du något tips?
Jag trodde du faktiskt aldrig skulle fråga, för den här veckan har jag det.
Uff.
Jag har 2 tips.
Mm.
Och de är båda på Netflix.
Mm.
Och så är det så här, att den första är, det är 2 stycken minidokumentärer.
Mm.
Eller säger man så?
Ja.
Det är då 2 stycken dokumentärer. Den ena är den som heter MH370 om Malaysian Airlines-flighten som fan bara försvinner ut från ingenstans. Det är det konstigaste som har hänt i modern tid, på riktigt typ.
Jag vet. Jag läste, det är faktiskt typ inte alls länge sedan som jag läste en lång text om det, som var liksom en sån uppföljning. Hur många avsnitt är det här?
3.
Och den går liksom djupt in i vad man tror, alltså den är så pass nyproducerad att den går typ in i vad man tror nu liksom.
Ja, exakt. Den har då 3 teorier som den typ följer främst liksom. Och så är det då anhöriga till överlevare. Är det absolut
anhöriga
inte,
för då, till... Anhöriga till?
Anhöriga till personer som var ombord. Och alltså det är bara så jävla mind-boggling. Hur det kan försvinna. Utan att den där spår.
Nej, okej. Okay, så den är bra alltså? Den är bra.
Alltså om man är lite intresserad av flyg dessutom, vilket jag ju är.
Gud ja.
Nej, men jag tycker, alltså, och sen så har jag insett det, jag hade nog lätt kunnat bli en konspirationsteoretiker. Om jag hade varit, liksom, säg att jag hade bott lite mer isolerat än vad jag gör.
Okej.
Okay. Så hade jag nog trillat dit.
Ja.
Jävlar vad spännande det är att pursua en helt sjuk teori, eller?
Ja, det är det verkligen. Alltså när man verkligen känner så, it goes all the way to the top.
Ja, för det är ju precis vad vissa tror här.
Ja, ah, okej, okay, spännande. Mm.
Ah.
Bra tips.
Det är ett starkt tips.
Mm.
Nummer 2. Ett fall som jag hade tänkt att göra i podden, hade sparat ner massa saker att läsa. Så glad att jag inte gjorde det nu, för att jag hade inte förstått hur stort eller hur omfattande det var.
Ja.
Förrän jag såg en dokumentär om det här. Och det är Murdoch Murders. Och det handlar
Vilket är det?
Om, på Netflix. Det handlar om en familj som är liksom eliten typ i en liten stad i South Carolina. De är så här advokater, du vet, bak i generationer och har typ så här jättemycket. De är rika, de bor i ett stort hus, du vet, de känner alla. De är very, very well connected, du vet så. så börjar det med att det är en båtolycka. Eller en båtolycka får man säga att det är på fyllan liksom.
Uh-huh.
Med den yngsta sonen som startar en rad händelser kring familjen. Och det är jättehemskt. Det är 6 ungdomar ombord och en av tjejerna dör. Men du vet, det handlar då om hur man städar upp för efter folk som är då, har mycket pengar, mycket inflytelse och du vet sådär. Alltså, det är bara för hemskt. Alltså hur vissa familjer,
hur man kommer
eller personer
undan.
Hur kommer undan med saker. Och den här liksom nästlar upp. För att, och det börjar med det här som är en fruktansvärd händelse. Och sen så händer bara sjuka grejer. Alltså det har hänt så mycket runt den här familjen. Okay. Jätteintressant. Och det är väldigt nutida. Eller det går från typ 2015 fram till... Alltså sista samtalen som är inspelade är från 2022. Någon gång under 2022.
Okej, två tips tycker jag det känns som.
Ja, men jag tycker typ det. För det är typ så att jag är så här, vad tråkigt att jag sett det. För det var så spännande, jag vill se det igen. Nu hypar jag det jättemycket.
Men,
för först blev jag så arg när jag såg att Netflix hade släppt den här dokumentären. Och sen blev jag bara så glad.
För du slapp, du bara, thank you Netflix.
Jag blev så himla glad. För det kan jag få lite ångest av att tänka på. Att jag har gjort fall i början av den här podden som sen har blivit serier, dokumentärer och sånt. Och då får jag mörker timmar för att det är så mycket som man inte har pratat om på 20 minuter som vi gör, som finns ju plats.
För när man gör en serie, ja.
Ja, men jag får så sjuk ångest av det. Ändå, för att då känner man sig så dålig.
Men Anna, du är inte
Men mina två tips. Bra tips.
Jättebra tips. Jag har inget tips. Jag vill jättegärna göra det. Jag tycker att det låter toppen faktiskt. Och jag säger ja. Jag kommer titta.
Bra.
Jag
vill hindra mig själv hela helgen eller när jag tittade på de här för att skriva till dig. För att jag ville så himla gärna så här, börja diskutera med dig redan nu om dem. Och sen tänkte jag, nej, jag ska spara det till podden. Och sen så ska jag hänga dig och titta på det här. Och sen så ska vi diskutera det sen.
Bra. Det blir toppen.
Okej,
men du, sätter vi igång då?
Ja.
Yep. George Parkman föddes 1790. Det låter sjukt länge sedan, men jag lovar att det är spännande. Så häng med. Men han föddes i alla fall då. Han föddes som tredje Parkman-barnet av 5 in i Apostons absoluta överklass. De kallade Boston Brahmin, heter liksom de här fina familjerna i Boston. Parkman-familjen är en av stans rikaste och han kommer typ att växa upp, George Parkman. Han utbildar sig till läkare. Han är doktor inom armén under en period. Han driver något slags projekt där han erbjuder läkarvård till de som har det mycket sämre ställt än vad han själv har. Men mest är George Parkman intresserad av det mänskliga psyket. Det är liksom framför allt det han vill ägna sig åt. Och han verkar liksom velat vara med och förändra hur man behandlar typ psykiatriska åkommor. Vilket du kan tänka dig ungefär hur det var vid den här tiden. Det var inte ljust liksom. Och han hade liksom, han ville typ öppna något så här center, alltså någon sån grej liksom.
Mm-hmm.
Det kommer han inte göra. Han gör en runda i Europa. Jag tror att det är i Skottland. Han får sin liksom gå klart sin läkarlinje. Sen kommer han tillbaka till Boston. Han gifter sig, han skaffar barn. Och sen så dör hans pappa och George lägger då doktorstiteln på hyllan och börjar istället ta hand om familjens egendomar. De äger land och de äger fastigheter. Och George är väldigt bra på sitt jobb. Trots att han alltid haft så himla himla gott om pengar så är han enormt sparsam. Man kanske till och med skulle kunna säga att han är snål. På 1840-talet gör sig George känd i Boston som den personen som alltid går överallt.
Det är en
stark personlig
stark. Man vet ju sådana människor faktiskt.
Alltså han tycker att det är slöseri med en häst. Så han vandrar liksom. Och han vandrar då runt och typ hämtar in hyror och typ kräver in skulder och sånt som folk har till, ja, har till honom eller familjen. Typ.
Mm.
Så vad är då epicenter för Bostons finaste klasser vid den här tiden och säkert också idag, Anna? Vad har vi på Boston? Inte. Har vi någonting? Jo, vi har Harvard University.
Ja, såklart.
Ja. Och där hade George Parkman börjat studera redan som 15-åring. Han var uppenbarligen väldigt smart. Och som sagt, han avslutade sin läkarutbildning i Skottland. Men han hade pluggat på Harvard. Och det var liksom inte hans enda koppling till skolan. Utan han hade också sålt mark till skolan där man hade byggt lokalerna för sin nya medicinarutbildning. Alltså Harvard Medical School. Mm. Eller jag tror att det kan heta Harvard Medical College då. Men vi känner ju det som school. Det var också på där som George Parkman skulle ses i livet sista gången. För den 23 november 1849 så var han runt på sina vanliga promenader runt om i stan när han stannade till på en affär för att handla ett par saker. Innan han gick därifrån frågade han mannen som ägde affären om han kunde lämna en brun papperspåse med honom och hämta den senare under dagen. Och han fick det då. Och därifrån så gick George Parkman till Harvard, till Medical School. Där sågs han på trappan 13:45 på eftermiddagen. Och sen var han spårlöst försvunnen.
Okej. Okay.
Mannen i affären var nog en av de absolut första som märkte att George saknades. För han kom då aldrig hämta den här påsen och som visade sig innehålla ett salladshuvud. Vilket är på något sätt det mest mystiska jag någonsin har hört.
Ja, alltså verkligen.
Han bara, jag kan inte bära runt på det här, jag lämnar det här. Men hans familj blir liksom först inte särskilt oroliga. Alltså han reste väl typ lite grann i jobbet och han kanske typ hade fastnat någon annans. Alltså du vet, det var inte som att man kunde ringa hur som helst vid den här tiden. Och berätta att man kom lite sent, om man säger så. Så att de blir först liksom inte så oroliga när han inte kommer hem. Men han anmäls saknad dagen efter. Och en gigantisk sökkampanj inleds. 28 000 saknade affischer sprids i stan. Och $3,000 erbjuds till den som hittar George levande. $1,000 ska den som hittar honom död få. Och dagarna efter här så draggar polisen floder, de letar i alla byggnader som familjen Parkman äger och söker igenom hela Harvard, men det finns inte ett spår av George Parkman. Teorier sprider sig i Boston. Vissa tror att George har lämnat stan på eget bevåg, andra tror att det nog är de irländska invandrarna som gett sig på honom. För att så här har vi ändå hållit på i alla tider. Och det finns också de som tror att han kanske har rånats eftersom folk då visste att han gick runt och typ krävde in hyror och skulder och sådär. Så han bar ju runt på en del pengar, så man tror att det kanske skulle kunna vara något slags rånmord. Det finns också de som börjar misstänka en person från Harvard Medical School. En person som hette Ephraim Littlefield. Ephraim var vaktmästare på skolan och bodde tillsammans med sin fru och sina barn i medicinarlokalernas källare. Han var inte bara ansvarig för att uppstäda, så här, tända värmande eldar i klassrummen, reparera saker som var trasiga och sånt, som liksom andra vaktmästargrejer. Han var också ansvarig för att inte på alltid så där superlagliga vägar förse skolan med människokroppar som kunde användas i undervisningen.
Okej.
Vi har ju tidigare pratat om det här. Det finns ju det här skotska duon, kommer du ihåg dem, som är alltså liksom om de är seriemördare eller om de bara är sådana som öppnar gravar typ.
Just det.
Jag tror att det är i
vagt
i Edinburgh. Vänta. Jag ska googla här så att jag säger, för att jag vet, alltså det är jag som har gjort det här fallet. Jag borde ju kunna veta vad de heter, men det vet jag uppenbarligen inte. De jag heter inte William Burke och William Hare heter de.
Okay.
De har vi berättat om. Det kan man lyssna på om man vill. Nej, men att det var ju liksom vid den här tiden, eller så, det var länge ett problem, eller vad man ska säga, att man behövde få tag på kroppar eller kroppsdelar som medicinarstudenter kunde göra obduktioner på, eller typ som man kunde kolla hur fan människokroppen funkade typ. Och det fanns liksom en väldigt så utbredd tradition om att man mutade kyrkogårdsarbetare för att få tillgång till kroppar så kort som möjligt efter att de hade begravts då. Men i just Boston i Massachusetts så var det liksom ganska konservativt och typ ganska katolskt. Och det ansågs liksom inte riktigt okej att hålla på och gräva upp kroppar på det här sättet. Och det löste man då genom att Ephraim Littlefield hade det inofficiella uppdraget att förse skolan med lik från andra delstater. Typ.
Ja.
Och det här gick ju hela vägen upp till skolledningen att han skulle göra det här liksom, det var ju inte någon var ju tvungen att göra det. Och det tacksamma jobbet fick han. Nej, exakt, precis. De bara, gud vad gott vi har en kropp här helt plötsligt. Nej, men han fick säkert lite mer pengar för det och sådär. Kanske var det som gjorde Ephraim blev liksom misstänkt, eller kanske var det då på grund av att han var en av de få som vistades på Harvard som inte kom från överklassen, för den skyldiga kände man ju kunde inte komma från samma samhällsklass som George Parkman.
Såklart.
När Ephraim märkte att misstankarna började vändas mot honom bestämde han sig för att börja utreda saken själv. Och han hade varit med när polisen sökte igenom skolan och de hade då inte hittat någonting. Men han hade iakttagit vad han tyckte var misstänkt beteende från en av skolans lärare. En man som hette John White Webster. Han kom också från en fin familj. Hade också gått på Harvard. Men han skilde sig från George Parkman på flera sätt. Delvis för att han då hade stannat på Harvard och till slut börjat undervisa på skolan. Han undervisade i kemi, geologi och mineralogi. Och han gillade tydligen att spränga saker väldigt mycket i sin klassrum. Alltså han höll på mycket med olika så. Och elda typ mycket så. Pyroteknik. Han höll på. Och i medelåldern så hade han också, det här skiljer sig också då från George Parkman, för han var inte alls så här sparsam, utan i medelåldern, alltså här så 1840-1850-tal, så hade han inga pengar kvar. Alltså han hade levt gott och bränt sin ärvda förmögenhet, och läraren på Harvard var absolut inte fet, även om alla som jobbade där kom från pengar. Så John hade då under hela 1840-talet behövt låna pengar både här och där för att hålla fasaden uppe om liksom framgång och rikedom. Och en av dem han hade lånat pengar av skulle det visa sig vara George Parkman. 1842 hade han lånat 400 pund. Det är typ 12 000 400 pund, 400 dollar måste jag ju säga. Eller hur?
Ja, jag skulle tro det. Om de inte har bytt valuta.
Det säger jag byter valuta nämligen mitt i det här, för att jag skriver nu pund och sen i nästa mening dollar. Det är uppenbarligen dollar. Det känns som att allt var brittiskt för den här gamla tiden. I dagens värde så är det 12 000 pund. Dollar, fan.
Han har låtit som anglofil.
Sant. Men han hade väl lånat det av George Parkman. Han hade inte betalat tillbaka på lång tid. Alltså det tog fem år senare så hade skulden vuxit. Och när man kombinerade räntan på första lånet med en ny lånad summa lovade John att betala George 2432 dollar. Det är över 70 000 dollar idag.
Oj.
Så det lilla lånet hade vuxit, kan man säga. Och för att få låna mer då så använde han några ägodelar som säkerhet, däribland en värdefull samling mineraler. Några år senare fick George reda på att John använt samma mineralsamling som säkerhet i ett lån han tagit ut från en annan bekant. Det i kombination med den här växande skulden som han aldrig betalade på gjorde förstås George Parkman väldigt upprörd. Jag tror inte att Ephraim Littlefield kände till allt det här efter att George försvann i november 1849. Men han tyckte att John Webster betedde sig lite konstigt efteråt. Han började låsa sitt labb, vilket inte var någonting han hade gjort innan. Han frågade också Ephraim rakt ut om han typ hade sett George på skolan samma dag som han försvann. Och blev märkbart nervös när Ephraim sa att han hade det. Och typ han hade så här fortsatt fråga honom så här, okej, men såg du honom i mitt klassrum den dagen? Alltså, han liksom... Han reagerade lite konstigt på det. Och Ephraim hade inte sett honom i hans klassrum, utan han hade setts just på trappan när han gick in liksom. Och sen hade då också John Webster ställt frågor om det utrymme där man förvarade kroppar och kroppsdelar för undervisning på ett sätt som gjorde Littlefield fundersam. Så det blev då Thanksgiving-helgen. Polisen hade gjort sina genomsökningar och både studenter och lärare, alltså, hade ju i stora mängder åtminstone lämnat skolan. Men Ephraim var förstås kvar då eftersom han bodde där.
Mm.
Så han och hans fru bestämde sig för att göra sina egna undersökningar. Jag tycker det verkar, alltså i min känsla så är det så himla kallt där.
Men jag tror att det är jättekallt i Boston.
Kallt och fuktigt liksom. Ja, exakt. Och så känns det bara som en stor stenhus och så får han bo i källaren
det
där. Det känns liksom riktigt, ja, det drar och det liksom klibbar kallt på ett jätteäckligt sätt.
Ja, fy.
Där bodde han då. Och han och hans fru bestämde sig för att tillsammans göra sina egna undersökningar. Så den 28 november, det här är alltså dagen innan Thanksgiving, då tar sig Ephraim in i John Websters rum för första gången. Och då har alltså John Webster, han eldar så hårt i sin kamin att liksom väggen utanför är helt upphettad.
Mm-hmm.
Och trots att Ephraim nyss fyllt på med ved, alltså verkligen fyllt på byttorna hela vägen, så är det bränsle typ slut.
Okay.
Så han reagerar på det. Varför håller han på att elda så in i helvete när han typ inte ens är där själv? Och det ska väl liksom vara Thanksgiving-helg, så att ingen annan, alltså så.
Nej.
Konstigt. I rummet så hade John Webster en privat toalett. Skulle säga att det är någon slags utedass inomhus.
Nej.
Det är liksom, det är ett hål. Det är ett hål. Som leder typ ner till ett utrymme på källarplan som tydligen städades på det här sättet. Alltså det gick en å förbi och ibland så svämmade den ån över.
Och då tog den med sig bajset.
Och då,
Men alltså det är ju för, tänk att folk levde så här. Alltså att vi,
nej, jag vet.
Att vi liksom, alltså, att mänskligheten överlevde fast vi levde så här.
Jag vet. Nej, det är alltså, att vi går runt här idag, mirakel.
Det är det.
Mirakel. Alltså kallt, fuktigt, bada i bajs. Hur som helst, Ephraim visste då att polisen inte sökte igenom det här liksom dassiga utrymmet, eller vad man ska säga, och bestämde sig för att göra det själv. Så dagen efter tog han med sig lite verktyg och sa till sin fru att hålla vakt för att se till att ingen kom. Och sen satte han igång med sitt arbete och han började då på något sätt, alltså jag fattar inte riktigt hur det hänger ihop, men som jag förstår det så började han knacka liksom på en vägg som är typ under John Websters laboratoriumstoalett på något vänster. Och han lyckats ta sig genom två lager av tegelstenar innan han bestämmer sig för att avsluta för dagen. För att han har en dans som han behöver gå på.
Mm-hmm.
Så den går han på. Och sen dagen efter så kommer han tillbaka och fortsätter. Och till slut så lyckas han göra ett hål i väggen. Och börjar spana in. Och när hans ögon vant sig vid mörkret där inne så ser han något i det här liksom dassutrymmet typ. Det ser ut att vara ett mänskligt bäcken.
Okej.
Snart ser han också ett avhugget lår och ett underben som ligger där inne. Så Ephraim hämtar en professor som i sin tur hämtar polisen och efter ett tag har man lyckats få ut kroppsdelarna. Och samtidigt måste Ephraim då, som att han inte har gjort nog den här dagen, gå igenom de kroppar som liksom ska finnas på skolan, om du förstår. Mm. Och utesluta att kroppsdelarna liksom saknas från
där.
Dem. Mm. Ja, exakt. Det är inte ett helt vanligt problem.
Nej.
När man går igenom en mordplats. Men så han får kolla det. Och para ihop. Och se till att allting finns där det, allting är där det ska. Och kan då konstatera att så, nej, de här kroppsdelarna. De kommer inte härifrån. Typ. När man söker igenom Websters rum mer grundligt. Hittar man en stor kista. Och när man liksom välter ur den kistan. Så hittar man en överkropp.
Okej. Okay.
Överkroppen har på något sätt, och jag förstår inte riktigt hur det här går till, ett liksom ben instoppat i torson typ.
Okej.
Man hittar också i det här rummet en njure och man hittar blodiga kläder. I kaminen hittar man också benfragment och ett käkben med tänder. Senare ska George Parkmans änka, som inte är namngiven någonstans, identifiera sin man baserat på de här då få kroppsdelarna som finns. Och jag tror att hon känner igen typ ett födelsemärke.
Gud vad hemskt.
Jag vet, det är jättehemskt. Polisen griper Webster som hävdar sin oskuld, och även folk från Bostons överklass har svårt att tro att en av deras egna är skyldig till mordet även fortsatt. Många misstänker fortfarande då att det är Ephraim Littlefield. Man menar att han måste ha satt dit Webster, alltså att han har placerat kroppen där och sen hittat den. För att så här, det är ju ganska otroligt att han lyckades lista ut att den fanns där.
Mm. Ja,
det är
verkligen.
Ju konstigt.
Alltså verkligen. Liksom.
Alltså så här, hur visste han egentligen vart han skulle leta? Det finns publicerade brev från en kvinna som heter Fanny Longfellow. Hon var fru till poeten Henry Wadsworth Longfellow. Det är liksom, hon har tydligen skrivit mycket brev från den här tiden och det har publicerats som någon slags bok. Och hon skriver då så här om situationen efter Websters gripande. Of course, we cannot believe Dr. Webster guilty, bad as the evidence looks. Many suspect the janitor, who is known to be a bad man, and to have wished for the reward offered for Dr. Parkman's body. He could make things appear against the doctor, having bodies under his control. Så att folk är fortfarande tveksamma till Ephraim. Men trots då hans sociala status så är det John Webster som ställs inför rätta för mordet på George Parkman. Och rättegången börjar den 19 mars 1850. Det blir en riktigt spektakel. Så många vill se det här att man roterar platserna på åskådarläktarna flera gånger varje timme. Så att man säljer...
Oj.
Det är nästan någonstans var tionde minut så ställer sig folk upp och fick liksom gå ut.
Men vad sjukt.
Så det gör att det liksom pågår konstant typ stöveltramp och stolskrap genom hela rättegången. Det finns siffror som jag tycker låter helt otroliga. Alltså jag vet inte om det här är... Men det är en väldigt stor sal tydligen som rättegången äger rum i också. Det finns siffror som säger att 60 000 personer var inne i rättegången.
Men gud!
Vid olika tillfällen. Den pågick i 12 dagar. Det låter ju otroligt. Det måste ju vara väldigt stort.
Alltså verkligen.
Det är du som är matteexperten i den här podden. Så att, jag vet inte helt enkelt, men jag tycker att det låter otroligt. Under rättegången säger domaren till juryn att man ska med beyond reasonable doubt avgöra huruvida de kroppsdelar man hittat faktiskt är George Parkman. Och det är liksom första gången den sägningen används i en amerikansk rättegång.
Okej.
Okay. Som ju är liksom så standard nu.
Typ. Verkligen.
Det är också en rättegång som ligger i teknisk framkant. Man använder George Parkmans tänder och tandkort för att styrka hans identitet, vilket är brand new science. Tydligen så var det här lite ovanligt då, för att alla hade så rötna tänder, apropå att det var ju en fruktansvärd tid här.
Ja.
Så att det vanliga var att alla bara drog ut alla sina tänder och satte in nya, men det hade han inte gjort, för att han var typ lite nöjd med att han hade några tänder kvar. Så det gjorde att man kunde typ mer eller mindre identifiera honom baserat på hans tänder. John Websters försvar går mycket på spåret så här, vi vet inte om kroppen är George Parkman, hur han dog, om det var John Webster som gjorde det eller om han hade uppsåt att döda honom. Fyra starka invändningar. Men de ger liksom ingen alternativ förklaring, och förvånande nog så pekar de inte heller på Ephraim Littlefield, vilket ju man tänker att de kanske hade kunnat göra. Och också för att Ephraim Littlefield faktiskt vittnar i rättegången, så att man hade kanske kunnat gå på honom hårdare där. Men det görs inte, utan man presenterar ingen annan potentiell gärningsperson, utan försöker bara liksom så tvivel på hur det här huruvida det ens är George Parkman, och att man bara inte vet om någonting om liksom vad som har hänt typ. Den 30 mars 10:45 på morgonen så kommer juryn med sitt besked. John Webster är skyldig. Dagen efter dömer domaren honom till döden.
Okej.
Och det här är ju typ lite ovanligt, för att alltså, många förväntade sig kanske att en man av ändå, alltså med den sortens bakgrund som John Webster hade, inte skulle få, alltså delvis kanske inte skulle dömas alls, men framförallt inte skulle dömas till döden typ. Så det är nog lite chockartat att han ändå får den här domen, liksom, det här straffet. Han håller då fast vid sin oskuld genom hela rättegången, men i juni 1850 så erkänner han mordet. Han säger att han blev vansinnig när George Parkman hotade med att berätta för universitetet om John Websters skulder, vilket då skulle kunna resultera i att han blev av med jobbet.
Okej.
Så han har konfronterat honom med den här informationen och sådär, och sagt att han kanske så här, att han ska liksom gå till universitetsledningen och att han då kan bli av med jobbet. Och han blir jättearg, plockar typ upp det närmaste han hittar, som är en planka, och sen slår han honom i huvudet, enligt han själv då, en gång, och sen är det över.
Okej.
Den 30 augusti 1850 hängs John Webster ute bland folk, som de alltid gjorde den här tiden, och dör efter 4 minuter. Och jag har då lyssnat på en liksom verkligen sån podd som jag blev glad att jag blev påminn om. Den underbara podden Criminal hade ett avsnitt om det här. Länge sedan man tänkte på. Fortfarande lika toppen. Avsnitt 149 heter Dr. Parkman is Missing. Och sen har jag lyssnat på en ganska konstig podd som heter Death and Friends, säsong 4, avsnitt 4. Jag har läst Dial in Dwyer för Boston.com, Murder at Harvard Medical School, The Story of the 19th Century Slang That Shocked Boston. Jag har läst Corinne Hogan för sajten Royal College of Surgeons of England. En text på westernmuseum.com. Och så massor på wiki om fallet, om John White Webster och förstås också om George Parkman.
Oj.
Det var det. En tripp till Harvard Medical School.
Det är inte varje dag man får ta sin tripp dit.
Eller hur?
Det
eller
tackar
hur?
Vi för.
Varsågod.
Idag ska vi till en stad i Georgia som heter Ringgold, som har 1800 invånare och som bland annat är känd för att Dolly Parton gifte sig där med sin man Carl Dean år 1966.
Fina Dolly.
Hon känns som en toppen person tycker jag.
Alltså toppen. Älskar. Eller, otrolig låtskrivare.
Otrolig. Här bodde också en person som hette Alvin Ridgely, och han verkar liksom hela livet ha varit det man skulle kunna kalla för stadens original. Det var till och med så att han rakt av gick under namnet Crazy Old Alvin bland stadens invånare.
Japp.
Och han var en sån man som jag tänker, eller person som jag tänker finns överallt, men som blir extra tydlig och liksom i en sån här liten stad då. Han hade hållit sig mycket för sig själv från att han var liksom väldigt ung, och barnen var rädda för honom och alla vuxna tyckte att han var skum. Och han beskrevs i en artikel som jag läste som Ringgolds och egna Boo Radley, som ju är den personen i, ja du vet, How to Kill a Mockingbird.
Nej.
Men han ägde och drev stadens tv-butik som folk liksom reparerade sina tv-apparater i. Så att han hade ändå liksom kontakt med många människor, för att alla kom ju dit för att fixa sin tv. Även om de då tyckte att han var weird, så hade alla någon slags relation till honom typ. Så när Alvin ringer till larmcentralen den 4 oktober 1997 från en telefonautomat i närheten av hans hus där han bott med sin mamma och pappa fram tills att de avlidit flera år tidigare, för att berätta att hans fru Virginia hade fått ett anfall och att han då var osäker på om hon andades, så blev alla invånare i Ringgold ganska perplexa. Alla visste ju om vem Alvin var, och alla tyckte ju han var då helskum. Alla visste att han hade bott i sitt hus, i typ ett så här fallfärdigt, skitigt hus med sina föräldrar tills de då dött flera år tidigare. Men ingen hade någon aning om att det bott ytterligare en person. Nej. Ingen visste att han var gift, och ingen visste att den här kvinnan bodde i hans hus. Skumt. Okay.
Mm. Ja, skumt.
Men så var det ju då. Han och hans fru Virginia hade gift sig 30 år tidigare när Virginia var 18.
Ja.
När Virginia okay. var 18 år gammal och Alvin var 25. Hennes familj var verkligen inte för att deras dotter skulle gifta sig med Alvin, nej. Som då dels var 7 år äldre, men som redan då som 25-åring var liksom en skum och udda figur. Eller skum ska jag inte säga, jag tror bara han var udda. Alltså han, du vet...
Han stack ut.
Han stack ut, verkligen.
Ja.
Men Virginia...
Tufft ibland, tufft att sticka ut i en ja. Sån liten miljö ju.
Det är ju typ tufft alltid, och ännu värre i ja. En sån här håla, får man väl ändå kalla det för. Eller jag har inte varit
jag
där.
Jag vet inte heller. Nej. Dolly Parton älskar det.
Ja, jag tar tillbaka det. Men hon var då jättekär i honom och han var jättekär i henne. Och hon led av en så här väldigt allvarlig epilepsi som hon hade fått när hon var 9 år gammal. Och hon hade ganska ofta anfall, vilket gjorde att hon typ inte tyckte om att vara ute bland folk heller, precis som Alvin. För att hon då var rädd att hon skulle få ett anfall när hon var ute på stan. Och att typ ingen skulle kunna hjälpa henne eller att veta att det skulle hända sådär. Men hon kände sig väldigt trygg med Alvin och ville leva sitt liv med honom. Och han ville leva sitt liv med henne. Så de liksom går vidare trots familjens invändningar med sin relation och gifter sig. Och Virginias familj försöker göra det de kan för att liksom sätta kilar i deras relation. Och du vet, så här, göra allt de kan för typ att de skulle göra slut. Bland annat så gjordes en anmälan av någon familjemedlem där de hävdade att Alvin höll Virginia fången mot sin vilja, mot hennes vilja, och de typ krävde då, jag vet inte exakt hur liksom, det formalien gick till, men de begärde då att Alvin och Virginia skulle komma liksom, infinna sig i rätten helt enkelt för det här då. Och det gjorde de, och i rätten så vittnade Virginia då om att hon bara var helt enkelt jättekär i Alvin och att hon ville leva med honom och hon ville inte ha någonting mer med sin familj att göra.
Mm.
Så en stor del då, eller alla egentligen invånare i Ringgold är ju då i chock över att Alvin har haft en fru i 30 år som har bott i hans hus i den här lilla staden utan att någon har vetat om det, när han då ringer in till larmcentralen den 4 oktober 1997. Men Virginias familj är också i chock, för de har ju då inte hört från henne på 30 år. Och de har trott att det har hänt henne någonting, typ att Alvin dödat henne eller någonting, kort efter att de har gift sig. Just eftersom hon verkligen har, du vet,
försvunnit. Hon ville inte prata med dem.
Nej, hon ville verkligen inte ha någonting med dem att göra. De förstod sig inte på henne eller hennes liv eller du vet sådana saker.
Hennes relation typ. Nej.
Så att, men de har då varit helt övertygade om att de har förlorat sin familjemedlem eller släkting liksom 30 år tidigare. Så de blir ju också typ helt chockade och bara så här, what the fuck, lever hon typ? Eller nu har hon ju avlidit, men levde hon i så länge som 30 år? Så det är liksom väldigt speciellt. Ingen har vetat om att hon har funnits. Det är helt galet, verkligen. Och han ringer ju då till polisen från en telefonkiosk hemma i staden. För de har då ingen telefon hemma, vilket känns i sig helt sjukt. De flesta hade ju en hemtelefon back in the days, innan man hade mobil. Och larmpersonalen då kommer till deras hus och väl där så hittar de Virginia i säng som står i ett väldigt stökigt rum. Jag tror att det står i typ i vardagsrummet liksom. Hon förklaras död direkt när de kommer dit liksom. Och kroppen tas med från huset för att undersöka såklart, och under obduktionen så kan man se då att hon har flera spruckna blodkärl runt ögonen, och hon har typ lite blåmärken om det är liksom på halsen och på armarna tror jag. Och det här får då, eller de som undersöker henne drar slutsatsen i att hon har blivit kvävd till döds.
Huh.
Den rättsmedicinska undersökningen tillsammans med ryktena som gick kring Alvin och hans larmsamtal, som de som lyssnat på det tyckte var märkligt liksom. För han är så här super lugn när han ringer. Alltså vet, de är typ så här, andas hon? Och då är han typ så här, jag vet inte typ. Alltså vet, han är verkligen så här, men ni borde skynda er. Han är liksom sävlig typ. Men de här tre sakerna liksom gör då att han blir väldigt snabbt misstänkt då för att ha mördat sin fru. Det som folk inte tar i beaktning kanske när de börjar misstänka Alvin är då att rättsläkaren i Ringgold, och kanske det är så här i hela USA, det vet jag inte, jag antar att det är det, men den personen som jag tror är en man var, alltså det krävs inte, och den här personen i Ringgold var inte, att man har en utbildning inom området eller att man har någon erfarenhet inom medicin. Utan personen som sitter på den här posten är typ vald eller utsedd. Va? Till det.
Ja. Fast han är ingen läkare ens?
Nej, alltså det verkar som att chefen då, typ rättsläkare, alltså, rätt, alltså huvud... alltså, jag vet inte exakt, för det, allting är okay. Ju så, alla såna här amerikanska hierarkier är för komplicerade för mig. Men som, det, den här personen som är då liksom chef i Ringgold är inte läkare. Den har ingen erfarenhet av att vara rättsläkare.
Perfekt.
Mm. Och den här personen, den här mannen, som är då obducent i fallet, är liksom Alvin också uppväxt i Ringgold. Och har då, han är liksom biased när han undersöker hans fru. Han har åsikter om vem Alvin är och hur han är. Och du vet, han har, du vet, så här fördomar mot honom och allt sånt där. Vilket då man kan tänka sig påverkar liksom hans bedömning, eller du vet, hans, han har i alla fall åsikter om vad han tror har hänt som är baserade på hans erfarenheter med Alvin. Alvin grips i alla fall och åtalas för mordet på Virginia, och hans rättegång ska genomföras i Ringgold med en jury då som väljs av personer från Ringgold. Så det är egentligen helt sjukt, för att en jury ska ju liksom typ inte ha någon, vet, kännedom eller sådär om någon i fallet. Nej. Och framförallt inte den som är åtalad. Men han...
Alla
vet ju det. Och han försöker få, han och hans företrädare försöker liksom att få rättegången någon annanstans. Men det, de får avslag på det.
Han, men gud!
Ja, nej, det är så sjukt. Det är så inte rättssäkert, känns det som. Men han lyckas i alla fall hitta en advokat som vill försvara honom. Och det verkar som att han typ börjar nästan förfölja den här försvarsadvokaten. Och typ till slut så frågar den här advokaten så här, vad vill du? Och då är han typ så här, jag undrar om du kan företräda mig. Typ så, framställs det när jag läser på om det här. Och den här försvarsadvokaten heter McCracken Poston. Och
säg det igen.
McCracken Poston. Bra namn, eller hur?
Let's get McCracken.
Jag tycker det är soft att heta någonting som börjar med Mac i förnamn.
Det är från toppen. McAnna.
McAnna? McAnna who loves McDonald's? Yeah.
Du har ju, det låter ju bra.
Ja. Han har haft typ en halvkort, halvlång politisk karriär innan han blev då advokat på heltid. Och han har minst sagt en uppförsbacke i att, när det kommer till att representera Alvin. För att inte bara att Alvin var då en speciell person, så var han också då, så var det också så att, eller enligt McCracken i alla fall, så litade Alvin inte på McCracken alls till en början. Utan du vet så här, ja, han typ lät inte honom så här komma hem till honom. Han ville typ inte riktigt prata med honom. Han gjorde det helt enkelt väldigt svårt att, att låta honom försvara honom helt enkelt. Och det är också en uppförsbacke i givet då att typ alla redan har en förutfattad mening om vad de tror har hänt, helt enkelt. Så det, han är liksom tyngd. Han tycker inte det ser särskilt ljust ut för honom att företräda den här Alvin Ridgely på ett effektivt sätt. Men så kommer då Thanksgiving, och McCracken bestämmer sig för att åka hem till sin klient med kalkon.
Mm.
Och då när han kommer dit med den här folierade tallriken med kalkon, tänker jag det, så släpper Alvin för första gången in McCracken i sitt hus. Och han blir typ helt ställd när han kommer in där. För förutom att huset är stökigt och skitigt, det är kackelacke, det är riktigt, riktigt, riktigt äckligt. Så ser han att på typ en hel vägg i vardagsrummet är liksom täckt av handskrivna lappar.
Okay.
Och de här lapparna är skrivna av en person som har en väldigt vacker handstil. Och det är en blandning av korta små hälsningar, det är inköpslister, det är längre texter typ som dagboksinlägg och kärleksbrev, och så är det typ avskrivningar av böcker. Alltså det är massa olika sorters texter. Och han frågar då så här, vad är det här? Och då berättar Albin då att det är Virginia som har skrivit alla de här texterna. Och när McCracken börjar gå igenom alla de här lapparna, så tänker han nog att han har fått lite bingo, för att allt som Virginia skrivit på de här lapparna vittnar om motsatsen till det alla i staden tror om Alvin och Virginias relation. För kärleksbreven till Alvin och beskrivningarna om deras liv vittnar snarare om att de har haft en väldigt kärleksfull och respektfull relation med varandra, även om den då i andras ögon är lite udda och undandragen.
Mm.
För hon hade ju då sina epilepsi och liksom, hon ville inte vara, alltså du vet, så här, de hade det så himla bra med varandra, bara att folk typ inte förstod sig på dem, helt enkelt. Det visar sig att Virginia hade något som heter hypergrafi, vilket är att man har ett okontrollerbart behov eller önskan om att skriva.
Oj.
Och det här tillståndet är tätt länkat till epilepsi, bland annat, för det är någonting med hur det ligger i hjärnlobarna och sådär. Så. Och på Wikipedia beskrivs det bland annat som så här: those with hypergraphia display extreme attention to detail in their writing. Some such patients keep diaries recording meticulous details about their everyday lives. Så hon har då
skriver ner allt.
Allt. Allt som de pratar om, allt de gör, allt som han gör, allt som hon typ upplever när han är på tv-reparatören eller sin tv-studio där. Hon bara skriver. Och det här är ju såklart positivt för Alvin och McCracken, men det bevisar ju egentligen inte att han inte har mördat sin fru. Men den här liksom upptäckten, om man ska säga, gör att McCracken får upp ångan. För han liksom så här pekar på den bristande erfarenheten och utbildningen hos rättsläkaren. Han har också lyckats gräva fram ett annat fall som påminner väldigt mycket om Virginias. Det var nämligen så att en elitidrottare och en OS-deltagare vid namn Florence Griffith Joyner, som dött 1998 i sömnen efter att ha fått ett epilepsianfall, hennes obduktion hade uppvisat otroligt lika resultat som man hade hittat under obduktionen av Virginias kropp. Och det var då liksom de här spruckna blodkärlen, framförallt runt ögonen. Det skulle sedan visa sig att troligtvis så kom de här blåmärkena på hennes kropp från att hon har blivit, alltså, att det är postmortem, att hon har fått märken för att hon typ har blivit liksom lite för
huren eller exakt. Whatever.
Det här liksom, det han pekar då med den här med Florence Joyner då, är att han liksom menar att så här, det händer att personer som lider av liksom allvarlig epilepsi får anfall i sömnen. Och även då att personer som är i klart mycket bättre fysiskt skick, eller man ska säga, än Virginia, alltså en elitidrottare, det händer liksom. Och då kan det se ut så här som det gjorde med Virginia. Alvin bestämmer sig också mot sin advokats liksom rekommendation för att vittna i rätten. McCracken tycker att det känns osäkert givet att hans klient liksom anses vara en sån udda figur. Men när han väl gör det så blir det liksom, jag vill inte använda det här ordet, men det blir väldigt bra, för att personer som sitter i rummet och i juryn ser då liksom att Alvin är kanske en kufig person, Men han är liksom inte en kallblodig mördare. Han älskade sin fru liksom över allt annat. Och det är liksom det är som att hans vittnesmål liksom krossar allt tvivel. Typ. Så till slut så frias Alvin från alla misstankar om att han mördat Virginia, och han kunde till slut då gå vidare för att få sörja sin frus död i fred. Och under väldigt lång tid så gick han tillbaka till sitt gamla sin gamla livsstil, alltså att han levde väldigt isolerat och drog sig undan. Och många i Ringgold fortsatte liksom tycka såklart att han då var en skum person och var ändå inte övertygade om att han var oskyldig. Under 2019 så började Alvin tala om hans fall med olika medier, och han tog också upp kontakten med sin gamla advokat McCracken. Och han finns på Find the Grave, men det verkar inte som att han har avlidit. Men det är jättekonstigt. Men han verkar i alla fall ha fått lite ro på ålderns höst.
Oj.
Ja, så det var Virginia och Alvin Ridgely. Som,
sorgligt.
Ja, väldigt sorgligt. Men nu försvann du, men jag ska ta mina källor här.
Nej, jag är här.
Hör du mig?
Jag är här. Jag bara,
du var bara
jag
tyst.
Bara tänker på kärleken.
Ja, den är ju fin, kärleken.
Mm.
Jag har lyssnat på ett avsnitt av podden som heter Till Death Do Us Part podcast. Avsnittet heter Alvin and Virginia Ridgely. Jag har läst en artikel på The Washington Post som heter From Murder Trial in GA Town, A Love Story Emerges, skriven av Sue Ann Presley med två S, så att det är nog inte The Presleys related person. jag har läst en artikel på 20 years later, Alvin Ridley's acquittal in his wife's death told around the world på VTCV på News Channel 9. Och sen så har jag läst massa olika Wikipedia-sidor, både om McCracken och Virginia, Alvin, you name it. Och sen så har jag läst Virginia Alvin Ridley, Strange but Sweet Love Story på thecrimewire.com.
Tack snälla du.
Tack.
Och tack till er som har lyssnat den här veckan.
Tack snälla
ni. Jag hoppas att ni ska lyssna även nästa vecka. Då är vi tillbaka igen.
Det är vi.
Och tills dess.
Då hörs vi.
Hej då!
Podplay.